En podcast fra NRK.
Skulle egentlig tog gå fra spor 1 eller 2? Vi, en norske, en svensk og en danske, sprang som hodeløse høner et sted I Sverige. En by som skal være blant verdens lykkeligste. Men vi sprang forvirra ned I undergangen, opp på den andre siden, så tilbake igjen. Det var 2 minutter til toget skulle gå, det blinket og lyste på opplysningstavlene. Kunne vi stole på noen? Visste vi hvor vi skulle? Var det hele en spøk, et mareritt, en metafor for livet? Eller var det kun Sverige?
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Åsa og Hassan, sånn var det, og her sitter vi.
Ja, det var når vi var I Eskilstuna förra veckan og hadde live uppträtt der på Kultur og Försvar. Och jag blev väldigt stressad därför att Hassan skulle ju med tåget ända vidare bort till Arlanda. Så jag tänkte om det här inte funkar, om det här är Sverige som det brukar vara, nämligen att ingenting fungerar när man åker tåg, så kommer Hassan att missa sitt plan.
Ja, ja. Men det var alltså det var en vild begivenhet, för det var ju också en insikt i svensk kultur, ikke? Fordi Der var virkelig et højt niveau af panik. Ikke? Det var en forholdsvis lille station. Der var 2 spor. Og på skærmen skiftede oplysningen, så den lød spor 1, spor 2, spor 1, spor 2. Og så så man vi var et par hundrede mennesker, som løb frem og tilbage. Ikke? Fra spor 1 til spor 2 og tilbage igen. Men jeg synes... jeg synes sådan, det emotionelle niveau var meget højt, ikke? Og meget højere end det ville være I Danmark, mener jeg. Og det tror jeg, min konklusion at det hænger sammen med, at man I Sverige ikke oplever det her så ofte som I Danmark. Altså den her komplette togforvirring er jo dansk til benet.
Altså Hassan, jeg må sige... Nu har vi känt varandra I så många år. Vad lite du har förstått av allt jag har berättat för dig under de här åren. Vi har ett konstant tågkaos I Sverige. Och det här är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Det är en av de stora politiska frågorna att det inte går att åka tåg I Sverige. För att ingenting fungerar. Det är inställda tåg, det är överfulla tåg, det är signalfel och som nu då informationsfel. Och det som gjorde frustrationen här, det är ju att människor stod där som pendlar fram och tillbaka mellan sitt arbete och där de bor. Och igen, idag igen, så är det problem med tåg.
Jag kan säga det är det samma I Norge. Det må jag bara få lov att säga. Men när vi kom oss, trots allt, ombord på tåget, på rätt spår, så må jag också inrömma att det var långt högre kvalitet på tågen än vi finner både I Norge och Danmark. Är du enig Hassan?
Klart. Ja, fullständigt. Alltså pröva höra, det här var den smukaste tågvagn jag någonsin har varit I och personalet var så höfligt, ikke? Och den digitala stämmen var vänlig och så var det selvfølgelig en stille vogn eller en stille afdeling, som vi har I Danmark, men der var også en fucking allergivogn, ikke? Som man kan gå hen I, hvis man har allergi. Altså, det meget hensynsfuldt.
Altså, ja, men det glæder mig. Nu var det her et sprillans nyt tog, så der ser ikke alle tog ut I Sverige, men visst var det fint. Og jeg blir glad, når ni siger, at vi vänliga I Sverige...
Ja, mye
på det viset. Ja. Det glæder mig mycket, for det mitt intryck också.
Men for hvordan det egentlig I Danmark nå, Hassan? Jeg har sett at DSB begynte at spille musik.
Ja, altså DSB gør jo alt, hvad DSB kan for at holde passagererne væk fra DSB. Ikke? Altså for eksempel hæver man priserne igen, så det bliver så dyrt at køre med tog og kollektiv trafik, at flere mennesker nu ifølge trafikforskere vil droppe den offentlige transport og tage bilen igen. Ikke? Men altså, det seneste nye tiltag fra DSB, det er, at DSB er begyndt at komponere sine egne musikstykker, som er så afskyelige, at passagererne må gå fra perronen. Ikke? Og det er selvfølgelig for at holde nogle uvelkomne gæster væk, men det rammer jo alle passagerer. Altså. Og det vil sige, at helt almindelige pendlere, som bliver mødt på perronen af journalisterne og spurgt, hvad synes du om det? Dette musik, de siger, jeg synes, det er noget lort at høre på.
Vi kan jo høre, hvordan det høres ut.
Jamen, det er 14 udvalgte stationer, som er blevet beriget med denne her musik. Altså, tanken er at holde uvelkomne passagerer væk fra perronen.
Men hvilke passagerer prater vi om, som ikke...
Ja, det... Høyt ropende unge og hjemløse, for at være helt konkret.
Ja, men sig det da. Så at det her er musik, som holder på hele tiden, så at man ikke kan vara der særligt længe. Man orker bare, når man står og venter på, at tåget skal komme.
Ja.
Aha, hvilken sorts tortyr, måste jeg nog ändå säga.
Jeg er nødt til å si noe som jeg ble litt pinlig berørt av. Vi snakket om Love is Blind, denne, det jeg vil kalle dokumentarserien på Netflix, som er en reality, altså der folk skal møtes uten å se hverandre og se om de kan bli forelsket. Og vi diskuterte spørsmålet, kan man bli forelsket i noen man ikke ser? Og jeg tror til og med at jeg sa at jeg var litt usikker på det, og så fikk jeg en e-post fra en som er blind, er født blind, og sier at hun selvfølgelig har vært forelsket, selv om hun ikke har vært sett den hun har vært forelsket i. Mange blindfødte som har vært forelsket, og det vet jeg jo. Men det sier noen ting om hvor lukket man blir, eller ja, jeg vet ikke, jeg synes det var litt pinlig.
Norsken, svensken og dansken.
I Oslo har vold blant 10-14-åringer nesten doblet seg på et år, og vi ser den samme tendensen over hele landet. Forrige helg fortalte en mor i Stavanger at 6-åringen hennes var drapstrua av en 13-åring. Det er nok nå, sier moren. Ungdomskriminaliteten og volden i Sverige trenger vi vel egentlig ikke nevne, men først, hvorfor ser vi flere voldelige barn? Hva tror dere?
Men det undrar jag också, ni hör de där siffrorna, vad beror det här på? Alltså är det för att föräldrarna är för slapphänta, att vuxna i skolan inte kan säga från? Är det för att de är exponerade för mer våld, att våld har blivit vardag i populärkultur och sociala medier? Vad beror det här på?
I 2023 så blev det registrerat 11 700 unika gärningspersoner under 18 år och 36% av de var under 15.
I lilla vänliga Norge.
Som du tänker är så vänlig. Men ja. jeg har snakket med en mor som har barn i barneskolen, og nå er det en skole, men som forteller om tilstander som er rett ville. Altså barn som blir lagt i bakken av andre barn for kvelertak på seg, slått hardt. De går til angrep på voksne på en annen måte enn man har sett. Og det er mange ting man kan tenke. Det ene er at barn ser jo mye mer. Altså de har visuelle inntrykk på en helt annen måte enn det man hadde for 10-15 år siden. Sant? Gjennom TikTok eller gjennom andre sosiale medier. Men det andre jeg lurer på også er at under covid så vet vi at hjemmevold steg mange plasser. Altså, det ble farligere for noen barn å være hjemme. Samtidig som man på en måte oppsøker kanskje sine egne. Jeg vet ikke. Barneministeren sier at hun mister nattesøvn av barnekriminaliteten som er på gang.
Altså, i Sverige så prater vi ganske mye om at personal i skolen for eksempel ikke våger sige ifrån derfor at alle elever er kunder. Föräldrarna blir sinta, arga och lärarna är liksom rädda för sitt renommé, att bli av med arbetet eller sådär.
Vi har haft en, altså I ved jo også, at vi i Danmark har haft de her sager fra eliteskoler som Herlufsholm, ikke, om grænseoverskridende adfærd, de børn og unge imellem, ikke, i sådan et, i sådan opbygning af et frygteligt hierarkisystem, ikke? Og det er jo på dyre, fine privatskoler, men lige nu er der også en sag fremme om en kommuneskole, altså en offentlig skole, Borup skole, hvor der i løbet af i hvert fald et år har været ekstremt voldsomme situationer blandt de yngste elever på skolen, ikke? Altså trusler, vold, seksuelle overgreb og voldtægt. Altså, det er jo sindssyge historier, ikke, der kommer frem her.
Vi kan høre her en bekymret mor, altså Christina Nielsen, som er blandt forældrene, som har skrevet kritisk brev til Borup skole og Køge kommune. Her er hun altså i DR.
Altså, det starter med, at vores børn kommer hjem og fortæller os forældre, at de lige pludselig skal have tissemakker, og de ikke må gå alene hen på biblioteket. De må simpelthen ikke færdes alene på skolen, og så bliver man jo sådan lidt, hvorfor må man ikke det nu?
Og det er en ganske voldsom historie, som har kommet ud fra Borup skole. Altså, pittesmå barn.
Helt sikkert. Altså, det er sandt, ikke? Og det kommer jo på et bagtæppe af en faldende ungdomskriminalitet. Altså, det går jo angiveligt rigtig, rigtig godt i Danmark i forhold til ungdomskriminalitet. Altså, den falder bare år for år. Og det er jo selvfølgelig smukt og vidunderligt. Når der så kommer de her specifikke historier, så minder det os om, at særligt noget af ungdomskriminaliteten, som handler om grov vold og trusler og så videre, stadig er meget udbredt, ikke? Blandt de 10-17-årige. Og det vækker så en diskussion, som ligesom kommer på baggrund af en fornemmelse, som jeg tror rigtig mange mennesker har i Danmark. Og den fornemmelse drejer sig om, at der måske er en etnisk oprindelse involveret i det her, ikke? Og det ved jeg jo er alarmerende farligt at tale om i Sverige og også i Norge. Men man snakker om det alligevel omkring sagen på Borup skole, ikke? Lige nu der vil TV2 ikke oplyse om den etniske baggrund for de her børn, der er ofre og aggressorer. Så vi ved ikke, vi kender ikke deres etniske oprindelse, men det gør jo ikke, at spekulationerne ikke kører derudad alligevel. Blandt andet fordi, at der er en sammenhæng mellem kriminalitet og etnisk baggrund. Ikke? Altså halvdelen af de mennesker, som næsten halvdelen af de mennesker, som sidder i fængsel, er i dag indvandrer eller efterkommer indvandrer, ikke? 44,5% af de fængslede.
Jeg kan også sige, at de sakene i Stavanger Aftenblad har haft mange saker, og i en af de sakene så stod det, at 6 av 7 av verstingene, som de kalder det, har innvandrerbakgrund.
Hvad tjener deres forældre da? Altså, det handler ikke om fattigdom også, tænker jeg.
Og det var det netop, ja, fordi der findes veldig mange fattige barn.
Det kan man sige. Man kan absolut titta på etnisk bakgrund, men man måste också titta på sociala villkor om man ska prata om sån här statistik.
Men det havde jeg regnet med, at du ville sige, Åsa, så jeg vil gerne citere netop den her kolumnist fra Stavanger Aftenblad, Leif Thor Lindø, som siger, at han bliver angst, når han påpeger, at 6 ud af 7 unge med flest anmeldelser for grov kriminalitet i 2023 tilhører den her gruppe, altså indvandrer eller efterkommer efter indvandrer, ikke? Han bliver angst. Og han er godt klar over, at lavere uddannelse, dårligere rådgivning, oplevet diskriminering, større generationskonflikter, dårligt psykisk helbred og traumer efter krig, forældrenes arbejdssituation, konflikter, kulturkonflikter, alt muligt, at det spiller en rolle, ikke? Men der er et andet element, som han siger, er nærmest umuligt at tage op, ikke? Og det er paralleldiskussionen til den her, hvad den her ungdomsvold handler om, at det kunne være, at der også er et element af æreskultur her, ikke? At når man kommer til Norge fra, som han siger, for eksempel Syrien eller Somalia, så tager man med sig en kultur, hvor ære, respekt og vold som løsningsmiddel har en helt anden plads traditionelle
Norge. Ja, men det frågasätter inte jag alls.
Men det er jo en snak, vi skal tage. Det skal vi jo snakke meget om.
Vi pratar ganska mycket om det nu för tiden. Vi gjorde inte det förut i Sverige. Nu pratar vi väldigt mycket om det. Däremot så har vi slutat prata om det som vi bara pratade om förut, nämligen sociala villkor och ekonomi.
Men Åsa, kan vi bara hålla fast på varje gång vi tar upp detta så stopper vi på en måte i att vi kan si ære på den ene siden, og så kommer sosiale vilkår på den andre, og så snakker vi om skolesystem og liberaliseringen. Men igen, dette er bare en fortælling fra virkeligheten. Min veninde, som jeg da snakker med om barnet i skolen, og den volden som stiger der, hun er også, hun er innom et fotballlag, og ble altså angrepet av ganske små gutter. Heftig. Og når det er mange som går på en voksen, så kjennes det ganske tøft. Hun så på de, og så sa hun, her hos oss så gjør vi det ikke på denne måten. Vi har respekt for oss selv og for andre. I det øyeblikket hun uttalte ordet respekt, så var det de guttene med minoritetsbakgrunn som sa, det forstår jeg. Det er et ord jeg forstår. Og så slutter de på et vis. Altså det ble ikke mer ut av det. Det kunne potensielt også være en ganske truende situasjon. Og derfor så tenker jeg at ja, vi skal snakke om det, vi må snakke om de sosiale vilkår og forskjellsbehandling og det ene med det andre. Men vi må, før vi snakker om det, så må vi snakke om æresbegrepet og respektbegrepet. For vi kommer ikke noe videre med alt det andre uten at vi har snakket om det ordentlig først. Og det betyr ikke at man skal avfeie det som en reell problemstilling, eller kaste folk ut av landet fordi de ikke oppfører seg. Men vi må kunne gå helt til bunns av hva er det som ligger der av kodeks.
Jag håller helt med. Jag är med dig hela vägen här, Hilde. Det var inte alls min mening att bagatellisera frågan som har att göra med kulturskillnader, inte alls. Jag bara gick in från det som är nu liksom hur man pratar om saker och ting i Sverige. Att förut så pratade vi bara om sociala villkor. Och nu pratar vi bara om kultur. Och att invandringsfrågan aldrig sätts in i en socialekonomisk kontext längre. Att vi har slutat göra det. När det tidigare bara var det som vi kunde prata om. Ni vet hur Sverige pendlar från det ena till det andra hela tiden. Men utfordringen här, det svåra är ju att hålla alla bollar i luften samtidigt. Jag vill ändå veta varför. Alltså jag tycker att det ska bli spännande att se om norska experter kan förklara här framöver varför våldet kryper ner i åldrarna så dramatiskt på så kort tid.
10-åringar går med kniv.
Ja, nej, det är helt.
Men samtidigt så är det inte bara heller i invandrarmiljö, det kan en säga. PST la fram sin rapport här om dagen om trusselnivå i Norge. Och svenska avis citerar faktiskt PST på att högre extrem 12-åring planlade ett terrorangrepp. Och som man måste säga också våldlig.
Altså, jeg synes, nu går vi videre for ligesom at balancere os, sådan, så vi ikke fremstår som højreorienterede, hvad hedder det, fremmede, frygtende personager, ikke? Men jeg synes, det er for tidligt, at vi forlader den her diskussion. Altså, jeg synes, det er ekstremt vigtigt, fordi hver gang, at mennesker, der betragter sig selv som moderate, ikke ønsker at fastholde denne her snak, ikke? Så overlader vi ordene til den yderste højrefløj.
Mm. Jamen, det er jo
hvis vi ikke er villige til at bruge tid på at diskutere de her ting, ikke? Så falder de i hænderne på nogle andre mennesker. Mm. Og det er vel også det, der sker i Sverige lige nu. Man har simpelthen ikke ønsket at påpege på nogen måde, at det kunne have noget som helst med kultur at gøre, og derfor så er det tippet helt over nu, hvor man nærmest kun taler om de kulturelle faktorer.
Ja, visst er det så. Du har absolut alldeles rätt.
Og derfor må vi kunne holde fast i det her, ikke? Det må ikke være elefanten i rummet, altså. Vi må kunne sige, at mandlige indvandrere fra MENAP-landene i 2021 havde et kriminalitetsniveau, der var 2,5 gang højere end gennemsnittet, ikke? Mm. Blandt de mandlige efterkommere, altså danskere, som er født i Danmark, men har anden etnisk baggrund, eller baggrund i MENAP-landene, ikke? Som I jo godt ved, er de her arabiske lande, plus Afghanistan og Pakistan og Tyrkiet, ikke? At de har, efterkommerne har et kriminalitetsniveau, der er 3,5 gange højere, ikke? End befolkningen under et, ikke? Samtidig så har vi de her kvinderetsorganisationer, som piper op om det her, forsøger at komme i kontakt med det omgivende samfund, hvor de fortæller historier om vold og æresdrab, ikke? Som er meget specifikt repræsenteret i etniske miljøer.
Ja. Det er vi har precis samma siffror i Sverige.
Men kan I spørge
altså,
om en ting?
Søstre mod vold, ikke? Og Greven Danner, ikke? Altså Danner, som simpelthen udtrykker, at det her er vold i etniske minoritetsfamilier, ikke? Mm. Og kvinderne, hvad hedder det, den her Kefa Arboras, ikke, frivillig chef i foreningen Søstre mod vold og kontrol, ikke, som siger, at der er utrolig meget ære på spil for den mand, som har slået sin kone ihjel, ikke? Altså det er maskuline idealer, som er dybt indlejret i vores kultur, siger Kefa Arboras, ikke? Og uddyber, at når manden mister kontrollen, når han mister ejerskabet over sin kvinde, så bliver hans maskulinitet truet. Og her der taler vi bare om relationen til kvinden, ikke? Hvad så med relationen til samfundet? Hvad med placering i gruppehierarkiet? Hvad med ens oplevelse af at være trafikant, for eksempel, ikke? Altså, hvornår er det de her begreber kommer på spil i ens hverdag?
Og der mener jeg at kulturen, altså kulturlivet, eliten, har været med på at dyrke det også frem som en kultur. Altså, hvis man ser til Sverige nå, der man nå for eksempel vil lage en slags mulighed for at ta in et person for det du går med Gucci caps. Altså, det er en signal om at du er en eller anden form for gjengkriminell. Så tenker jeg at kultursidene i avisene i Sverige har været med på at dyrke frem en kulhetsfaktor rundt kriminalitet som mangler sidestykke. Og at det har været med på også at gjøre det attraktivt, ikke bare for innvandrergutter, men for en gutt som Einar, som blev drept og som var rapper, fordi at man har sett på det med romantikkens lys og nekta å se på hvilke verdier og holdninger som lå bak et sånt uttrykk.
Vi har haft 2 parallella diskussioner vad gäller gangstrap som du nu ringer in här. Den ena är, kan man skilja ett konstnärligt verk från upphovspersonen? Och det tycker jag är viktigt att man kan göra. Och det andra är ju, hur är det möjligt att kulturradikala, vänsterliberala skribenter hyllar den sortens musik, för där ingår också texter och en kultur, som sagt, som är sexistisk, den är rå, den är våldsam, den är drogförhärligande. hur kan man hylla det samtidigt som man är jätteengagerad i frågor som har att göra med MeToo och så vidare, mm. som då bara handlar om vita män och så. Och de här dubbla måttstockarna. Och jag tycker vi har haft en ganska bra diskussion i Sverige trots allt. Den har vinglat fram och tillbaka under flera år. Det du tar upp här, Hilde, det är alltså regeringspolitik nu. Att man ska införa visitationszoner med lite utifrån dansk modell, men av hårdare slag. Där det alltså ska räcka med att man ska som polis kunna visitera någon bara på grund av dens klädsel. Och om man då tänker att Gucci har ju blivit ett märke som är väldigt populärt bland gängkriminella, så är det ju också ett märke som finns på fina Östermalm. Och där finns ju inga visitationszoner, utan det är ju i de här andra socioekonomiskt utsatta områdena. Och det här menar poliser som jobbar i de här områdena är en katastrof. Därför att deras närvaro där bygger på tillit. Om människor som bor där kan bli insugna och visiterade bara på grund av hur de är klädda, så kommer polisen att få enorma problem. Och de som säger att så här funkar i Danmark, de vet ju inte vad de pratar om, för så här är det inte i Danmark.
Nej, det är, sådan är det inte. Du må gärna gå med Gucci i Danmark. Vi försökte oss i Danmark med en lovgivning som skulle omhandla beklädning, alltså i den form att du måtte inte ha ett bestämt logo som illustrerede dit medlemskab af en forbudt bande. Men det blev fuldstændig umuligt at håndhæve, blandt andet fordi sådan nogle logo kan forandres, ikke? Og man kan jo rebrande sig selv, ikke? Og hvis Gucci bliver forbudt, så begynder de at gå med Versace, ikke? Mm. Altså, jeg mener, det er umuligt for politiet at ligesom efterleve den her lovgivning. Mm. Men visitationszoner fungerer rigtig godt i Danmark, og muligheden, hvis en dommer skønner, at det er relevant, muligheden for at vidne anonymt fungerer også rigtig godt. Mm. Ikke? Og i den sammenhæng, så ærger det mig, at jeg ser sådan nogle automatreaktioner fra især den svenske venstrefløj, ikke? Som ligesom bare afviser per definition, at visitationszoner skulle være svaret på det her problem, ikke? Altså Miljøpartiets ordfører Martha Steveni, ikke, som siger, at det er ikke svaret. Hvordan ved hun det? Altså hun siger, at det bliver repressivt, ikke? Og at det vil mistænkeliggøre alle beboere i et område. Jeg bor i en visitationszone, ikke? Mm. Det er ikke permanent. De kan
betyr
kun
det,
være
akkurat der du, altså visitationszone, ja. Betyder det, at hvis du er her, så har politiet rett til å stoppe deg uansett.
Ja. Og du kan ikke have en permanent visitationszone. De må kun være midlertidige, og der skal være en årsag til, at de er indført. For eksempel mange skyderier eller knivstikkerier, ikke? Gør, at politiet har ret til, uden egentlig mistanke, at stoppe dig på gaden og visitere dig for våben, ikke? Det fungerer mega godt, og det er ekstremt tryghedsskabende, og jeg føler mig ikke mistænkeliggjort, når politiet lyser på mig med en lampe om aftenen. Jeg tænker, de passer på os, ikke? At det er deres funktion. De er ikke ude på at være repressive eller undertrykkende. De er ude på at beskytte os.
Ja, altså, jeg forsøgte ikke alls være repræsentant for Venstern i den her frågan, utan jeg gav ord åt vad polisen i det mest utsatte området i Sverige, Järvafälten, vad de säger. Att de tycker att det här är ett stort problem. Själv så tror jag nog absolut att visitationszoner kan fylla sin funktion. Särskilt med tanke på vilka goda erfarenheter ni har från Danmark. Men det måste finnas skäl att man gör det. Mm. Och då kan det inte vara att man är klädd på ett särskilt sätt. Det är det som är frågan här. Om de som bor i de här områdena. Jag gör ju inte det. Du gör ju det, Hassan. Jag gör ju inte det.
Ja.
Om det är så att det här är någonting som ökar misstron mot polisen och som polisen själva då uttrycker oro för, att de här unga, framförallt unga guttarna, männen, drängarna puttas in i kriminalitet på grund av det här. Vi vet ju inte.
Nej, alltså man kan ju säga att lovgiv om förbud eller hvad kan man sige, lovgive specifikt på baggrund af påklædning er rigtig, rigtig svært. Men jeg er da ikke i tvivl om, at når politiet sidder i deres biler og kigger ud på grupper af unge mænd her på Nørrebro, hvor jeg bor, så indregner de deres påklædning i vurderingen af, om de skal tjekke dem eller ej. Ikke? Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, især fordi unge bandemedlemmer næsten er uniformerede. Ikke? Altså, deres påklædning er ekstremt specifik.
Men som du säger, Hassan, nu kan man ju bara ändra, alltså de är ju inte dummare än så att de kan plötsligt ändra sin klädsel till att gå i chinos och kavaj plötsligt. Alltså hur men svårt kan det vara?
Ja. Och det gjorde jag också med plötsligt att börja gå med haglöfs eller den, alltså sån
vildmarkskläder.
Vildmarkskläder.
Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Hjerte, nyre, lunge, blir du påkjørt og dør av det i Danmark fremover, så er du pliktig til å donere organene dine om regjeringen får det som den vil. Men etisk råd er kritisk, og hvorfor det, Hassan?
Ja, altså, og det er faktisk ikke kun etisk råd, altså det er også eksempelvis Christina Rosenlund, som ikke er helt ubetydelig i den her sammenhæng, fordi hun er overlæge, og så er hun donationsansvarlig ved Dansk Center for Organdonation, ikke? Hun er også modstander mod i forhold til forslaget, ikke? Og det er noget med, at man mener, at det er det bedste, hvis folk har komplet mulighed til selv at vælge, og at når man vender det om på den her måde, så har man ikke aktiv tilvalg, men aktiv fravalg. Ikke? Og det er ikke en illustration af frivillighed, mener hverken etisk råd eller altså overlægen Christina Rosenlund. Ikke? Altså, jeg synes, det er en virkelig interessant diskussion, når man dykker lidt ned i den, ikke? Mette Frederiksen, vores statsminister, siger, at man foreslår det her, fordi man har 400 danskere, der står på venteliste til et nyt organ, og desværre havde vi sidste år næsten 30 dødsfald blandt folk på listen. De dødsfald kunne have været, måske have været undgået ved, at vi havde haft flere organdonorer, ikke? Det, hun bliver kritiseret for af sin politiske opposition, er, at man ved det her lovforslag forsøger at gøre organer til statens ejendom. Og den snak, synes jeg, er virkelig interessant. Ikke? Fordi, hvordan betragter vi individet i kollektivet? Ikke? Og vi har jo i Danmark en historie for at kritisere netop Mette Frederiksen og Socialdemokratiet for at se individer som statens ejendom, ikke? Altså børnene er statens, ikke? Arbejderne er statens, ikke? Og organerne er altså også statens, ikke? Og det, når man ligesom kigger på det i det perspektiv, ikke, så tænker jeg ligesom Etisk Råd og Center for Organdonation, at selvfølgelig skal vi have aktiv tilvalg. Altså det må være vores ret. Så kan man jo påvirke folk til at ønske at donere, ikke? Men vi må have aktivt tilvalg, og det kan ikke være et aktivt fravalg. Altså at man ligesom...
Hvad tænker du også, når du hører dette? Er du villig til at give fra dig nyrene dine og hjertet ditt og lungen din?
Jeg er självklart med i det svenska donationsregistret, og jeg har også kryssat i at når jeg er død, så får läkarstuderande använda min kropp for at lære sig obducera, for at lære sig skära, for at lære sig hantera organ. Min kropp betyder ingenting for mig, når jeg er død. Men jeg tycker inte at det her er helt lätt ändå. Altså, om det her er en möjlighet for at stoppa den ökade organhandel som er nu. Altså, man kan ju köpa organ på nätet. Fattiga människor säljer sina organ. Så tycker jag att det här är bättre. Å andra sidan så är min kropp bara min kropp. Och någonstans tycker jag väl att jag själv måste få bestämma hur jag ska göra med den.
Yeah.
altså som pengemessig for eksempel for et samfunn, så leste jeg i tidsskrift for legeforening at dersom vi i Norge hadde økt donasjonsraten med 16 avdøde donorer i året, ville det gitt en årlig besparelse for samfunnet på 100 millioner kroner.
Ja, men så taler vi jo om
ja, men det var nettopp det jeg tenkte, at det er jo nettopp det som ligger bak Mette Fredriksens argument. I et samfunnsmessig perspektiv, altså en pasient som er dialyse tre ganger ukentlig, koster samfunnet 730 000 kroner per år. En relativt stor sum, sant? Og da i et sånt praktisk fornuftig perspektiv, så er altså 16 avdøde donorer, det høres jo veldig lite ut, det må man kunne klare å skaffe. Og likevel så ser det ut som folk nøler da, med å skrive, krysse av på at du vil være donor dersom du dør. Jeg gjorde det for lenge siden, for det er typisk sånne ting som jeg ville glemme å gjøre, og jeg tenkte bare, jeg bare gjør det, ferdig med det.
Men det er jo, ja helt klart. Men man, der er jo mange andre muligheder for at påvirke folk i en retning, som man synes er samfundsmæssigt hensigtsmæssigt, ikke? End at ligesom gøre det automatisk, ikke? Og det er nogle muligheder, vi ikke har prøvet ordentligt i Danmark. Altså for eksempel så kunne man, som en politiker foreslår, når man skal have et nyt pas, kunne man blive konfronteret med afkrydsningsmuligheden, ikke? Ja. Og en opfordring måske endda til donation.
Det var et bra forslag. Ja, det gillar jeg.
Ja. Fordi, fordi der sker jo det igen. Hvis man siger enhver sine efter sine evner og sit behov, ikke? Så bliver man jo nødt til at have en ekstern vurderingsinstans, ikke? Som skal se på, hvilke... Fordi hvis det er op til folk selv, ikke? Så jeg vil jo altid vurdere mine evner lavere og mine behov højere, end de egentlig er. Ikke? Og derfor må det jo være samfundet, der vurderer det. Og hvis man gør det, så er det jo også samfundet, der skal vurdere, om du har, hvad hedder det, evner og behov for organer, ikke? For donation af organer. Og det er jeg modstander af. Der mener jeg, at det går for vidt. Altså, fordi mine organer er mine. Det er ikke Mette Frederiksens.
Nej, fast du er død. Altså, så det er det som er skillnaden her. At du behøver ikke have dine njurer, for du er død.
Jamen, må jeg spørge, mener du så, at min krop overgår til staten i det øjeblik, jeg er død?
Nej, men jeg tænker, at den kan användas til dine medmänniskor. Det er det som min poäng. Jag kommer ihåg i början på 90-talet i Sverige så införde vi ett nationellt organregister och då fick alla ha i plånboken i lummeboken. Ett kort, en papperskort där man ska säga ja, jag donerar mina organ. Då var det så att alla partier i Sverige var för den här nationella organregistret utom Kristdemokraterna. Och då var jag var så barnslig. Så att jag kryssade i men skrev att jag kan skänka mina organ till vem som helst utom en kristdemokrat.
Nej, gjorde du det?
Dumt, va? Så barnslig var jag en gång i världen. Måste göra politik in i det sista.
Men bara, jag måste ställa ett spörsmål. Nyre är ju det som folk verkligen tränger. Alltså när det är över ett års väntning på nyre och du kan leva bara en nyre. Det betyder att vi kallar alla egentligen donera en nyre. Men då lurar jag på var går gränsen för att för exempel donera en nyre till ett människa man verkligen inte liker.
Ja,
det kan det ju inte vara. Det kan det ju inte vara en förbindelse emellan. Alltså jag vet inte om man så kan fravälja grupper som Åsa har gjort med Kristdemokraterna, ikke? Men enkel individer det går inte.
Men hvis du tenker at hjertet skal slå i et menneske, det tenker jeg, det er noe av det sterkeste sånn rent fysisk, kroppslige å tenke at hjertet slår videre. Det er nydelig.
Du får tenke at din karma går videre til noen.
Jeg har jo sett så mange legeserier på TV, så det ser jeg for meg, det er alltid det øyeblikket man begynner å gråte i en TV-serie, når et hjerte slår videre, et lite barn.
Jag är för hypokondrisk att se såna där tv-serier där som handlar om sjukhus. Jag byter kanal direkt.
Hvis jag skulle hävna mig ultimativt på min värsta fiende, så vill jag donera ham min hjärna.
Ja, men det kan du ikke. Jeg tror ikke det er så lett. Hiss
og diss. All right. Veckans hiss, det som har varit bra. Veckans diss, det som har varit dåligt. Hilde, vi börjar med dig då, för höra.
Ja, min hiss är att Danmarks kongepar kommer till Norge. Kong Fredrik och dronning Mary kommer 14. till 15. maj efter invitation från det norska kongehuset. Jag tänker ju självklart att de borde ha blivit över till nationaldagen så kunde de stått samman där på slottsbalkongen. Det vill jag ha sett självklart i den nya Kalmarunionen. Min diss, det är det svenska skiskyttelandslaget som är lei av att höra Ja, vi elsker. Sveriges store stjerne Sebastian Samuelsson sier at det føles som en straff. Mitt spørsmål er om han synes det ville ha vært bedre å høre den russiske nasjonalsangen, som også altså, dominerte på stadion noen år. Gå hjem og tren, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.
Du då Hassan, hiss och diss för höra.
Ja, alltså min hiss det är faktiskt Norge som har fått sin första öppna icke-binära och transkönnet präst. Och det syns jag är vad heter det ett stort skritt i en norsk sammanhang som jag gärna vill applådera. Min diss går till den svenske överstbefalende i det svenske försvar. Som jo ikke alene har opfordret alle svensker til at være parate til krig, men som også nu har været ude og fortælle i detaljer, hvordan denne krig skal foregå. Altså i 10 trin afslører han, hvordan russerne vil angribe svenskerne. Jeg synes ikke, det er så smart, fordi han giver jo faktisk en angrebsplan til sine modstandere ved at illustrere præcist, hvordan man skal gå ind i Sverige.
Ja, det tror jeg, de har regnet ud selv, faktisk.
Tror du? Ja, okay.
Men det er jo netop det, at det kan gå troll i ord, som man siger i Norge. Jeg er drittlei av den type krigshissing.
Nej, jeg holder med. Min hiss den här veckan det är Finland. Finland har fått en ny president, Alexander Stubb heter han. Och på valnatten så åkte han iväg till sin motståndare Pekka Haavisto som han hade slagit i valkampen. Och gav honom nästan en kärleksförklaring och sa att du är en av de finaste människor jag någonsin har mött. Mer wow. Sånt. Veckans diss från mitt håll det går till Norge som är Finlands absoluta motsats just nu i det här. Jag försöker blunda över men jag försöker blunda när jag ser mobbningen av eran statsminister Jonas Gahr Støre. Han kan inte göra någonting utan att han får en mobb emot sig. Häromdagen berättade han att han ska bli bästefar. Och fick bara pisk för det. Skäms Norge. Jonas Gahr Støre inte sämre än någon statsminister på jorden. Han förtjänar inte det här.
Gratulerar med att skulle bli bästefar Jonas Gahr Støre, kan vi se från norsken,
grattis,
svensken och danske.
Jonas Gahr Støre.
Till lycka, ja. Hiss och
diss. Fredag forrige uke var det stor ståhei og rød løper for årets prisutdelinger av priser til influensere i Norge, den såkalte Vixen Award. Frida Marie Grande, en tegner, ble årets influenser under årets viktigste prisutdeling for kjendiser som lever av sosiale medier.
Jeg snakker om ting som mange synes er viktige, men som de ofte kanskje ikke helt vet hvordan de skal ordlegge seg rundt. At mange kan dele videre noe jeg har sagt, fordi det er vanskelig å formulere det selv, da.
Og hun brukte anledning til å vise støtte til Palestina. Hadde banner bak seg palestinske flagg i håret, skriften «La Gaza leve» på brystet, ifølge altså Aftenposten. Og her var det mange som møtte opp i fargene til det palestinske flagget, med palestinaskjerf og, eller knappenåler, som blitt et signal. Så er det da en forsker som sier at denne utviklingen kan komme til å få noen politiske konsekvenser. Mediesosiolog Melanin Magin som mener at utdelingen bekrefter en ny trend blant norske da, påvirkere. Siden konflikten i Midtøsten eskalerte i fjor, så det altså en økende grad av influensere som ytrer seg politisk.
Sier du norske påvirkere?
Ja.
Sier du det?
Ja.
Heter det påvirkere?
Det er jo influencer betyr påvirker, Hassan. Dette var ordet som Aftenposten brukte. Dette var et sitat.
Har I simpelthen oversatt influencer til påvirker?
Ja. Det undrer jeg også. Ni sier ikke ordet influencer.
Ja. Nå siterte jeg alt dette var sitat. Men så tenkte vel journalisten at den skulle liksom, variere språket. Når dere ferdig med å le, hvordan ser det ut som stærre, og tror dere at denne mediesosiologen da har rett?
Ja, det tror jeg. Altså, Palestina-frågan, den, eftersom den er, altså, vad gäller frågan om Ukraina, där är ett massivt stöd för Ukraina på ett annat sätt än Palestina-frågan och i Hamas-kriget där man är splittrad. Mm. Och det är klart att då blir en influencer viktig för att putta opinionen, särskilt unga människor, så det tror jag.
Ja, och det är ju det nya elementet som sociologen talar om, ikke? Att det nu inte längre är, alltså en influencer är inte längre en person som säljer produkter genom banala statements, men intar politiska positioner och ger uttryck för dem, ikke? Det är det nya elementet, ikke?
Det tycker jag är ju ett problem om man avkrävs en åsikt och att det dessutom ska vara rätt åsikt. Till yttrandefriheten hör också rätten att få vara tyst.
Hassan, nå er det danskenes tur til å finne ut om kvinnene duger til å forsvare landet, og hvordan ser diskusjonen ut?
Ja, det er jo egentlig interessant, fordi her der kunne man læne sig meget mere op af de erfaringer, man har gjort i Norge og i Sverige, hvor forsvaret jo entydigt erklærer, at det har gjort... At det simpelthen har gjort udvalget bredere... da man indførte værnepligt for kvinder, og dermed får man bedre soldater, fordi der er flere at vælge mellem, ikke? Men der sker altså en eller anden besynderlig nølen i forhold til det her. Altså, den danske regering vil ikke melde ud, hvad den synes om kvindelig værnepligt. Og selvom det danske forsvar står frem og siger, vi har kvinder nu, vi er klar, der er ikke noget praktisk i vejen, dermed ikke sagt, at vi er 100% på alt udstyr og den slags, men vi er godt i gang, så der er ikke noget praktisk, der står i vejen, så er det altså, som om vi ikke kan få en besked om, vi skal have kvindelig værnepligt i Danmark. Ja. Og jeg kan ikke finde ud af, hvorfor. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor. Altså, oberst og regimentschef ved Jyske Dragonregiment i Holstebro, Søren Damgaard Møller, siger, at det er en pussy-diskussion, vi har i øjeblikket i Danmark. Vi stræber efter ligestilling på i alle dele af vores samfund, så hvorfor ikke også på værnepligtsområdet? Ikke? Og en anden militær leder siger, vi bliver bedre til at løse vores kerneopgave, vi bliver bedre til at gå i krig og slå ihjel, hvis det er.
Det er interessant. Jeg har jo en egen liten ressursgruppe inne i militæret nå, som tjekker hvordan det faktisk er å være kvinne i militæret.
Just din dotter.
Ja, og din søn har jo også været.
Ja, men hun har i hvert fall sjekket hvordan det er å være jente da. Eller hun er i ferd med å sjekke. Og hun sier at det er ingen forskjell på jenter og gutter. Altså, og hun opplever ikke det som noe... Altså, de er en gjeng, de bor sammen på rommet, de er en gjeng, og de løser oppgaver.
Altså, det her at du sier at jenter, gutter, pojker og flikker bor på samme rom, de sover ihop i samme sovsal,
ja.
Det er helt fantastisk. De er,
på helt dette rommet så er det to jenter og fire gutter.
Jeg skulle aldri vilja gjøre det. Jag vill absolut inte göra lumpen. Jag skulle ändå önska att jag hade fått... för att jag hatar att vara utomhus och sådär. Det är det. Alltså,
det vet
och bo i tält och sådär. Kan jag tänka mig det. Röra på mig och sådär. Men Jag skulle ändå vilja att alla män och unga män och kvinnor i Sverige tvingades till en värnplikt som, där man vidgar begreppet. Alltså där man lär sig transportera, lär sig sjukvård, lär sig sköta om äldre, förstår hur ett jordbruk fungerar. Alltså man lär sig någonting. Verkstadsindustri, vad som helst. Liksom, när man får en utbildning som kan behövas i händelse
av krig och kris. Det har faktiskt blivit diskuterat i Norge nå, om man ska ha en slags form för samfundstjänst när man är 19. Jag är för det. Men jag är också för kvinnor in i militäret.
Ja, ja, ja.
Jag förstår heller ingenting av varför Danmark nöler. Alltså,
nej, jag förstår inte argumenten heller.
Men altså i Danmark er det sådan, at du kan aftjene den værnepligt, du bliver indkaldt til i militæret, eller i civilforsvaret, eller som militærnægter, hvor du til eksempel kan arbejde for en NGO. Ikke?
Ja.
Så der er faktisk, der vil også komme en gruppe af unge kvinder ud i både civilforsvaret og i de her...
Ja.
Ja, men altså, men Hilda, du har da forandret din holdning. Du har tidligere ment, at der ikke skulle være værnepligt for kvinder.
Jeg har altid sagt, at det skal være værnepligt for kvinder.
Har du ikke sagt, at på grund af kvinders graviditet, så skulle der ikke være værnepligt?
Nej, det har jeg aldrig sagt.
No.
At jeg skulle ha sagt det. Ja, det, da kjenner du meg fryktelig dårlig.
Jeg må tilbake og lytte til de gamle programmer.
Ja, nei. Jeg har vært for kvinnelig verneplikt absolutt hele tiden.
Ja, det har du virkelig.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Sover dere godt?
Jeg har inte sovit gott sedan 1972, så att, nej, inte riktigt. Gör ni?
Alltså, jag sover egentligen ganska gott, men det är bara för att jag tvingar mig till en väldigt kedlig rutin.
Vad gör du då?
Nej, när jag lägger mig så säger jag till mig själv, repetera, icke tänk, icke tänk, icke tänk. En forferdelig kjedelig. Og da plutselig så er jeg borte.
Legg av.
Med en gang jeg ikke tenker at jeg ikke skal tenke, så tenker jeg 1000 ting, og da får jeg ikke sove.
Ja. Når jeg skal sove, så går jeg alltid i ronden. Altså, jeg plasserer mig i tankarna hemma hos min syster och så säger jag godnatt och sen så hemma hos min pappa och så säger jag godnatt och sen så hos er ibland så säger jag godnatt till och godnatt och då tänkte jag gud ja, det där ska jag göra, henne måste jag ringa, det där ska fixa hos mina barn också så säger jag godnatt och sen bara åh nej gud ja, det där har jag glömt bort.
Men grunnen til at vi spør om dette er jo selvfølgelig at vi i hele Norden viser undersøkelser sover mye dårligere, og vi blir stadig trøttere.
Ja, helt klart. Det er et nyt fænomen i Danmark og i Norden, at vi sover dårligt, og vi er trætte. Ikke? Ordet træthed var det mest søgte ord i 2023 på Google, ikke? I Danmark. Jeg sover også elendigt. Altså, jeg har også altid sovet dårligt, og man ved jo, at det er skyld i forhøjet risiko for alle mulige af de rigtig farlige sygdomme, så det er noget råd, ikke? Der er et fænomen, som er særskilt skyldig i den her nationale træthed i Danmark, ikke? Og det er den stigende brug af skærme og sociale medier i sengen, ikke? Og hvad gør jeg, når jeg lægger mig ned? Jeg går på Facebook straks, og så ligger jeg der og ser forskellige klip med folk, der pranker hinanden, eller madopskrifter, eller sådan.
Jeg er ikke på sociala medier, men jeg er ändå svårt at sove. Men jeg læste den her undersökning Danmark, som handler om trötthet, men det handler også om, at ni er det land i Europa, eller Norden, som har flest sexleksaker.
Ja.
Är inte så? Alltså, det kan jag säga, det förvånade inte mig alls. Jag tänker att danskarna är det mest sexuella av oss nordfolk, tänker jag. Jag tänker så här att i Norge, där sover man med händerna på täcket. Ni är så kristna och oskuldsfulla. I Sverige finns det för många regler för hur sex ska gå till. Så där är ingen som vågar. I Danmark bara kör man.
Ja. Yeah.
Er det rart? Er det underlig man blir trøtt, Hassan?
Nej, men det er faktisk en stor undersøgelse, Københavns Universitet har lavet med 12.000 deltagere, ikke? Hvor man ligesom konkluderer, at ja, danskere har mest sexlegetøj blandt de undersøgte lande, som også involverer Norge, Sverige, Finland osv., ikke? Men altså, da professoren bag undersøgelsen, Gert Martin Hall, så tallene, så sagde han, i begyndelsen blev jeg overrasket, men så begyndte jeg at tænke, at det kan jo gå ret hurtigt. Hvis du har et par dildoer, en vibrator, et sæt håndjern og en penisring, så er du oppe på 5 styk. 5 styk. 5 styk. 5 styk legetøj, det er det, vi har som danskere.
Jeg fik en idé om, hvad vi skulle kunne gå ud på for låt.
Ja, tak.
Lill Lindfors sjunger, tänk dig att ha en man i byrålådan. Och det är en hyllning till massagestaven från sent 60-tal. En underbar låt. Den.
Ah. Alltså Lill Lindfors på väg ut dörren från oss. Tänk att ha en man i byrålådan.
Just.
Vad en man kan vara härlig och så plötsligt så besvärlig, ärligt sagt förfärlig, ja ni vet. Lite prassel följs av prassel, snick och snack och tisseltassel, och det är trist man längtar att få vara i ensamhet. Tänk dig att ha en man i byrån, i en ask bland andra grejer, när som helst du får lust och plockar du fram din ask.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg Hilde Sandvik er norsken. Podcasten er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR. Redaktør er Ole Jan Larsen. Hver lørdag kommer altså en splitter ny podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.